Säger jag Fatime vet du förmodligen vem det är jag pratar om. För innan hennes liv tragiskt nog tog slut alldeles för tidigt och på värsta tänkbara sätt såg hon till att göra sin röst hörd. Fatime följde sitt hjärta trots att det innebar att hon gick emot sin familjs vilja. Trots hot och misshandel stod hon rakryggad för det hon trodde på. Hon kämpade för sitt liv och för sina rättigheter. Men det var också det som blev hennes död. Du har kanske hört Fatimes historia förut, men den är viktig att berätta igen. För vi får aldrig glömma Fatime och hennes betydelse för arbetet mot hedersförtryck. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I det här avsnittet berättar vi om Fatime. Min pappa har dödat min syster. De orden öppnade samtalet när Fadimes syster ringde in till SOS Alarm den 21 januari 2002 klockan 21.45. Sex ord. Det finns så oerhört mycket smärta i just de orden. En person som förlorat sin syster på värsta tänkbara sätt. En pappa som mördat sitt eget barn. En dotter som förlorat sitt liv på grund av samma person som gav det till henne. Under sitt liv förde Fatime en kamp. En kamp för att sätta ljus på det annars nedsläckta hedersvåldet. Belysa ett tabubelagt ämne och på det viset få människor att förstå att det som inte får hända faktiskt händer. Hon kämpade för sina rättigheter och för sitt liv. Men den kampen blev också hennes död. Endast 26 år gammal tog hon sitt sista andetag, trots att hon egentligen hade så många kvar att ha. Det tragiska slutet på hennes liv blev början på ett aktivt arbete mot hedersvåld i Sverige. Nästan 20 år efter mordet vet fortfarande de flesta vem Fatime var och hennes betydelse för kampen mot hedersförtryck. Men om du mot förmodan inte vet, ska vi göra vårt bästa för att förmedla hennes historia nu. För vi får aldrig glömma Fatime. Då hon inte längre kan kämpa så är det vår uppgift att göra det åt henne. I början av 80-talet kommer Fatimes familj till Sverige från Kurdistan. Efter studenten börjar Fatime studera i Uppsala. Där förälskar hon sig i Pontus. Kärleken är besvarad, men det unga paret tvingas hålla sitt förhållande hemligt. Fatime vet att hennes pojkvän inte kommer accepteras av hennes familj. Han är nämligen svensk-iranier och det ingår inte i föräldrarnas plan. Pontus och Fatime smyger med sin kärlek i ett helt år. Men i takt med att relationen blir mer och mer avslappnad och naturlig blir paret också mer och mer oförsiktiga. Och 1997 händer det som de så länge försökt undvika. Fatimes pappa ser dem på stan och reaktionen blir precis som Fatime förutspått. Han blir rasande. 1998 tar Fatime ett avgörande beslut. Hon lämnar Uppsala och sin familj, inte tillfälligt utan för gott. Och anledningarna är många. För de allra flesta symboliserar den egna familjen trygghet och kärlek. De som alltid finns där när resten av omgivningen sviker. De som alltid förlåter. De som älskar utan gränser eller krav. Familjen ska läka sår, inte orsaka dem. Men för Fatime är det annorlunda. Hon får ta emot flera obagliga telefonsamtal där hon hotas till livet. Personerna på andra sidan luren säger också att hon ska våldtas och strimlas. Istället för att låta rädslan ta över bestämmer sig Fatime för att stå upp för sig själv och kämpa mot sin egen familj. Den unga kvinnan tänker stå på egna ben och göra det som känns rätt i sitt eget hjärta. Och hon kommer inte acceptera att bestraffas för det. Fatime polisanmäler både sin pappa och bror. Pappan döms till dagsböter för två fall av olaga hot mot sin dotter. Brodern till skyddstillsyn. Men det här blir inte väckarklockan som Fatime förmodligen hoppats på. Tvärtom. I pausen under rättegången hotar brodern sin syster ännu en gång. Det handlar om för starka ord för att kunna uttalas här. Och tyvärr skulle det visa sig att han menar allvar. Fadime och pojkvännen Pontus bestämmer att det är slut med allt smygande nu. De älskar varandra och vill kunna visa det för omgivningen också. Planerna är långsiktiga. De drömmer om att flytta ihop och gifta sig. Släktingar till Pontus åker hem till Fadimes familj för att förhoppningsvis få dem att acceptera giftermålet och ge paret sin välsignelse. En stor del av Fadimes släkt blir involverad i beslutet, men beskedet blir negativt. Giftermålet accepteras inte. Om de skulle låta Fadime gifta sig med en svensk man är de rädda att det skulle påverka andra flickor i släkten att göra samma sak. Det är då Fadime bestämmer sig för att ta sitt pick och pack och lämna Uppsala. Resan går norrut till Sundsvall där hon börjar studera istället. De enda hon håller kontakten med är sin syster Melia och några kusiner. Även om hon är säker på sin sak och är övertygad om att hon gör det rätta berättar hon för sin syster hur ledsen det gör henne att inte kunna träffa sin mamma och lilla syster. Pojkvännen Pontus får därmed en ännu större betydelse i hennes liv. Han är hennes trygghet, hennes stora kärlek, hela hennes värld. Men onsdagen den 3 juni 1998 rasar hennes värld samman. De ska flytta ihop den här dagen, men istället för en ny start tar deras gemensamma väg slut. Ett oväder får pojkvännerna köra av vägen på E4 mellan Uppsala och Stockholm. Han omkommer tragiskt nog i olyckan och bara en vecka senare kommer nästa trauma. Klockan är strax efter ett. Fadime är på besök i Uppsala. Hon går förbi en busskur. Där står hennes lillebror. Han låter henne inte gå obemärkt förbi. Men det blir långt ifrån ett familjärt möte. Brodern skallar, knäar, slår och sparkar sin syster. Han orsakar så mycket skada han hinner med innan vittnen ingriper och stoppar misshandeln. I en intervju med Sveriges Radio säger Fadime så här: "Jag var helt bedövad fram till misshandeln. Min bror sparkade på mig på marken. Jag var totalt krossad. Men då insåg jag att de som står mig närmast kommer att sparka på mig när jag mår som sämst. Då kom ilskan. Aldrig i livet att jag lägger mig ner för de här människorna. Jag vet att Pontus hade velat att jag stått upp för mig själv." Och det gör hon också. Hon polisanmäler sin bror ännu en gång. Den här gången döms han till 5 månaders fängelse, både för misshandeln och för hotet i rättssalen under den första rättegången. Den 20 november 2001, bara 4 månader innan sin död, ställer sig Fadime framför politikerna i riksdagen. Hon ska hålla tal under seminariet Integration på vems villkor, som arrangeras av nätverket Våld mot kvinnor. Det är starka, viktiga och känslosamma ord hon uttalar. Hon delar öppet med sig av sin historia och kampen mot sin egen familj. Hon säger: "Jag hade dragit skam över familjen och hotade deras ställning gentemot deras omgivning. Jag hade gjort något oförlåtligt, något som aldrig tidigare hade gjorts i min släkt. De var tvungna att bevisa för sin omgivning att de kunde hantera problemet för att bevara sin heder. Ett beteende som mitt måste straffas och skulden skulle betalas i blod."
Ja, då vill vi välkomna er in i den första diskussionen i vårt avsnitt om Fadime. Ett fall som har varit väldigt efterfrågat från er lyssnare, så vi hoppas att ni tycker att det som vi berättar idag är intressant.
Men innan vi går in och diskuterar det här fallet närmare, som vi såklart ska göra, så vill vi informera.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Era er om att vi nu samarbetar med Podplay som är en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar.
Och där kan du ju lyssna på säsongens avsnitt en dag tidigare, alltså redan på lördagar. Så gå in och lyssna där antingen på podplay.se eller i appen Podplay. Och med det sagt så tycker jag att vi förflyttar fokusen tillbaka till veckans fall och också Fadime.
För det är ju inte svårt att förstå, tycker jag, varför den här historien har satt sina spår i så många människor. För hedersvåld, det är ju någonting som verkligen berör och också även upprör. Fadime var ju väldigt öppen med sina erfarenheter av det här, inte bara till sina vänner utan hon pratar också öppet om det i medier och inte minst i riksdagen. Så det är ju uppenbart att hon tyckte att det här ämnet är viktigt att belysa. Och vi kan ju bara hålla med. Det här talet som vi fick höra en liten del av i slutet av berättelsen finns att läsa i sin helhet på flera olika sidor och man kan även lyssna på det på YouTube till exempel. Och gör det tycker jag, för det är Fadimes egna ord och det märks att hon har valt dem med omsorg.
Och hon tycker ju att det är viktigt att poängtera att kvinnoförtryck, det inte bara är någonting som drabbar tjejer från Mellanöstern utan det förekommer ju i olika delar av världen och också på olika sätt. Och det är viktigt att tänka på tycker jag, att det inte behöver se ut så som vi kanske tror att det ser ut.
Och lika så att såklart kvinnor som kommer från då till exempel Mellanöstern inte per automatik är förtryckta. Hedersförtryck är ett väldigt viktigt ämne att prata om men samtidigt så får inte det leda till att man brännmärker vissa grupper.
Och i och med att det här avsnittet fokuserar på själva mordet och vi berättar om hur den här familjen ser ut och beter sig runt det så kan man ju tro att det alltid har funnits slitningar mellan dem. Men Fadime berättar ju att de hade en jättefin och varm gemenskap när de bodde tillsammans i de kurdiska delarna utav Turkiet. Och de var ju allmänt lyckliga så de här konflikterna de började ju först när de kom till Sverige.
Och de flyttade till Sverige när Fadime var 7 år gammal. Och deras lyckobubbla, om man kan kalla det för det, hade bevarats den första tiden. Men i takt med att hon blev äldre så fick hon fler och fler regler att följa av sina föräldrar och även en hel del förbud. Och flera exempel på de här förbuden och reglerna tas upp i det här talet. Och Fadime hade ju svårt att acceptera det här och bröt faktiskt mot det mesta. Hon och familjen hade helt olika syn på det svenska samhället och hur man skulle leva. Så hon slets ju mellan att försöka vara som sina kompisar men då samtidigt ha den här påtryckningen hemifrån för hur de tyckte att hon skulle leva sitt liv. Fadime beskriver att hon försökte då balansera de kurdiska traditionerna och den svenska kulturen. Och något som jag tycker är väldigt intressant med det här talet är att hon inte bara lyfter fram problematiken utan hon har även en lösning eller ja, men vad hon tror behövs för att förbättra den här situationen. Hon visste såklart inte hur långt det här skulle gå men det hade ju redan gått på tok för långt när hon höll det här talet och hon trodde att det här hade kunnat undvikas.
Ja, hon hoppades ju att föräldrarna hade fått mer hjälp av samhället och också av nationella organisationer för att bli mer delaktiga i det svenska samhället istället för att stå utanför och bara se på. Och Fadime hoppas ju också att hennes historia blir en lärdom så att man kan stoppa sådana här saker från att ske innan de händer. Och just därför är det ju viktigt att också prata om sånt här, även om det kan vara väldigt jobbigt att prata om. Det måste belysas för att man ska veta hur man ska hantera det och också arbeta förebyggande för att undvika att det återupprepas.
Och om vi ska försöka bryta ner begreppet hedersförtryck eller hedersrelaterat våld så kan man säga att det innefattar en form av systematiska kränkningar framförallt av kvinnors mänskliga rättigheter. Det innefattar också handlingar som till exempel tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning och hemgiftsrelaterat våld.
Och enligt en forskningsrapport som Kriminalvården gjorde 2018 så är ju motiven till hedersrelaterat våld ofta relaterade till att offrets beteende anses ha varit för självständigt och för individualistiskt. Och det bryter då mot de här traditionella föreställningarna om vad som är ett hedersvärt beteende. Personen ska prioritera gruppen, ska prioritera familjen i det här fallet, framför sig själv och sin egen frihet.
Och de här brotten är ofta gemensamt planerade där flera familjemedlemmar och personer inom släkten samarbetar för att bekämpa vad de upplever är ett hot mot gruppens heder.
Och uppskattningsvis så sker det ju 5 hedersmord i Sverige per år. Men man tror ju också att mörkertalet i det här är stort, så att det är inte helt lätt att veta hur väl den siffran stämmer överens med verkligheten. Och det här är ju inte heller första gången som vi sitter här och berättar om ett avsnitt och diskuterar ett fall inom just det här temat.
Nej, det allra första fallet vi skrev om, inte det första vi publicerade, men det första vi skrev var fallet om Abbas. Och även om det var väldigt länge sedan och att vi läst på om väldigt många andra mordfall efter det, så har det här fallet verkligen satt sig kvar hos mig. Det här mordet, det skedde 2004, alltså efter mordet på Fadime. Ett ungt par förälskade sig i varandra. Deras kärlek accepterades inte av tjejens familj. Hon var redan förlovad med en kusin och det här var en man hon absolut inte var kär i. Så hon bestämde sig för att följa sitt hjärta och rymde till Abba som då bodde i Skellefteå. Man önskar ju att historien slutade där, men tyvärr så blev paret sen lurad av hennes familj. Familjen påstod att de ändrat sig och godkände nu att dottern och Abba skulle gifta sig med varandra. Så paret åkte hem till föräldrarna i Högsby. Men där väntade inte en förlovningsfest utan en fruktansvärd och en väldigt plågsam död för Abbas.
Och även om det här är en hemsk historia som också måste belysas så handlar ju det här avsnittet om Fadime, så jag tycker att vi går tillbaka till det och lyssnar på berättelse 2 alldeles strax.
Hej, vi vill påminna er om att vi varje månad släpper ett exklusivt mordpoddenavsnitt hos Podmi. Konceptet känner ni igen, det är detsamma som här, men istället för en geografisk avgränsning tar vi där upp fall som ni lyssnare har önskat. Ni kan testa på Podmi en hel månad gratis och då passa på att lyssna igenom alla avsnitt som vi laddat upp hittills och sen avgöra om ni vill fortsätta prenumerera, vilket vi såklart hoppas på att ni vill. För det kommer som sagt nya avsnitt här varje månad. Och ni kan antingen ladda ner Podmi-appen och skapa ert konto där eller klicka in på podmi.com. Hoppas att vi hörs även där. Det är den 21 januari 2002. Fadime ska snart åka till Kenya för praktik. Men innan hon lämnar Sveriges gränser vill hon åka och ta farväl av sin syster Melia i Uppsala. Hon hoppas även kunna träffa sin mamma och lilla syster. En önskan som Melia gärna vill hjälpa henne att uppfylla. Hon har både dammsugit och våttorkat golv inför att systern ska komma. Hon vill att lägenheten ska vara fin och att Fadime ska känna sig välkommen. Via telefonsvararen meddelar Fadime att hon kommer en dag tidigare än vad de bestämt från början. Och klockan 4 på eftermiddagen dyker hon upp. Men Lia ringer deras mamma och berättar att Fadime är där och att hon gärna vill träffa henne. Mamman svarar att hon kommer om en stund för att hämta en sak. Det kanske verkar som ett lite märkligt svar. Men det beror på att brodern är i närheten. Och han får inte under några omständigheter veta att Fadime är i Uppsala. Men Melia hör hans röst i bakgrunden och tycker sig ändå kunna utröna en viss misstänksamhet i den. Runt klockan 7 på kvällen kommer mamman hem till Melia. Hon har fått skjuts av en släkting. Lilla systern som Vadima också gärna vill träffa är på träning, men ska försöka komma förbi lite senare. Döttrarna och mamman sitter och äter piroger och tittar på TV. Det ligger mycket fnitter i luften och stämningen avslöjar att de är glada över att äntligen få vara tillsammans igen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Även om de alla vet att det bara är tillfälligt. Lamporna är tända i lägenheten och volymen från tvn är hög. Plötsligt blir de avbrutna av att det ringer på dörren. Men Lia går fram och kikar ut genom titthålet. Utanför står pappa Demir. Han ropar på henne och säger att hon ska öppna och släppa in honom. Han låter inte arg, men däremot väldigt bestämd. Men Lia låter dörren förbli stängd. Demir fortsätter envist att ropa och trycka på ringklockan. Eftersom han inte verkar ge sig erbjuder sig Fadima att gömma sig under sängen eller i badrummet så Melia kan släppa in pappan. Men Melia vill inte. Hon oroar sig för vad som kan hända. Till slut går pappan därifrån. Men så råkar mamman vandra förbi köksfönstret och snart hörs Demir skrika igen. Han såg mig, säger hon och släcker snabbt kökslampan. Fadime säger att hon tycker synd om sin pappa. Efter ett tag blir det tyst och lugnt. De hoppas och tror att Demir har gett upp och lämnat området. Strax före klockan 9 dyker även den efterlängtade lilla systern upp. De kommer bara hinna ses en stund, för om 45 minuter ska Fadimes kusin komma förbi och hämta henne. Men en stund är bättre än inget alls. När de 45 minuterna har gått gör sig både Fadime och lilla systern sig klara för att gå. Fadime ska möta upp kusinen utanför huset vid en specifik grill. Och lilla systern ska promenera hemåt. Mamman i sin tur har bestämt sig för att stanna kvar och sova över hos Melia. Fadime öppnar ytterdörren. Där står, till allas förskräckelse, pappan Demir. I handen håller han ett vapen. Han riktar det mot Fadime som står framför honom. Dottern tar reflexmässigt ett steg bakåt, men det hjälper inte. Demir tar ett steg framåt och avlossar ett skott mot Fadime som faller till golvet. Mamman och lilla systern föser ut pappan i trapphuset, men han lyckas komma loss och går in i lägenheten igen. Trots att Fadime redan ligger ner skjuter han två skott till. Ett av dem missar, det andra träffar. Men Lia, som bevittnar hela händelsen, får intrycket av att pappan är väldigt beslutsam. Fadime skulle bort och han hade bestämt sig för att döda henne. En granne reagerar på oljudet utanför dörren och öppnar den på glänt. Men han tittar bara ut som hastigast. Han hinner se en svarthårig man som står böjd över någon. Sen stänger han dörren igen. När Demir lämnar lägenheten springer Melia fram till Fadime. Hon känner på halsen och förstår direkt att hon är död. Melia sliter upp telefonen och ringer SOS-alarm. Min pappa har dödat min syster. Det är inte bara systern som ringer SOS. Flera grannar larmar också polisen efter att ha hört skottlossningen. En granne säger senare till Aftonbladet: jag hörde skott och det ekade. Jag fattade att något hemskt hade hänt och vågade inte gå ut. När polisen kommer till lägenheten hittar de Fadime död innanför ytterdörren. Teknikerna påbörjar sitt arbete direkt och håller på in på småtimmarna. Den 54-årige pappan Demir blir fort huvudmisstänkt och polisens prioritet blir att hitta honom. Han anhålls i sin frånvaro, misstänkt för mordet på sin egen dotter. Vid 2-tiden på natten kommer en piketstyrka och backar upp Uppsala polisen. Tillsammans griper de Demir och förhören kan börja. Demir erkänner att det var han som sköt Fadime. Men i övrigt skiljer sig hans historia en del från det de andra berättar. Hans version låter så här. Den 21 januari 2002 är Demir ute och promenerar ensam. Han vandrar runt i gamla Uppsala ungefär en timme. På en pub släcker han sin törst med två öl och går sen hem och äter mat hos en av sina döttrar. Mellan klockan 7 och 8 på kvällen kommer han hem till sin fru, son och yngsta dotter. Han går sedan ut en sväng igen och när han kommer tillbaka är ingen hemma. Han tror att frun och den yngsta dottern gått hem till Melia, så han bestämmer sig för att gå dit. När han befinner sig utanför öppnas lägenhetsdörren. Där står plötsligt Fadime. Demir tvekar inte, utan så fort han ser henne avfyrar han 2 skott i följd.
Ja, Fadimes pappa skjuter alltså ihjäl sin egen dotter. Och vad det får för konsekvenser, det ska vi lyssna till i berättelse 3. Nu ska vi dock hoppa ännu längre fram i tiden, tänkte jag. Ett av de vanligaste önskemålen som vi får, det är att vi ska berätta mer om vad som händer efter att en dom har meddelats och de här människorna har börjat avtjäna sina straff. Och vi utgår ju ofta ifrån domarna när vi skriver våra avsnitt. Och de slutar ju precis som vi med påföljden. Men när det kommer till Fadime så finns det flera saker som händer efteråt som vi tycker att det är viktigt att ta upp.
Det här mordet ledde faktiskt till att en fantastisk riksorganisation bildades. Den heter Glöm aldrig Pela och Fadime och förkortas GAPF, alltså GAPF. De arbetar för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck. Organisationen har såklart en hemsida och där beskriver de vad hedersvåld och hederskultur är för någonting på ett väldigt informativt och lättbegripligt sätt. Hederskultur förklarar de som ett begrepp för kulturella mönster som begränsar personers rättigheter och frihet med hänvisning då till familjens heder.
Och de pratar ju också om att en viktig del i kampen mot hedersvåld, det är att minnas de som har drabbats och prata om de som har mist sina liv. För det här är modiga hjältar som stod upp för sig själva och det de trodde på. Och det är ju inte bara Fadime som nämns i organisationens namn, utan det är även Pela. Och Pela var 19 år gammal när hon sköts till döds av sin pappa och hans bröder.
Och anledningen var att hon ville leva som sina kompisar och det gick inte ihop med familjens hårda regler. Trots att hon faktiskt valde att be om förlåtelse för sitt beteende och lovade att ändra på sig, så blev hon alltså mördad. Och man kan läsa om fler personer och fler fruktansvärda öden på GAPFs hemsida. Men de finns ju inte bara till där för att informera, utan främst vill de ju faktiskt göra skillnad och hjälpa personer som befinner sig i den här situationen.
De finns ju till för dig som behöver skydd, dig som behöver stöd eller någon bara att prata med. Och i Sverige har ju alla rätt att bestämma över sina liv och ska också enligt lag inte behöva styras av sin familj. Så lagen finns på din sida, GAPF finns på din sida för att hjälpa dig hitta den bästa lösningen för att kunna leva just så som du vill.
Och du själv kanske inte känner igen dig i det här, men du kanske har en vän eller en bekant som du är orolig för. Och då går det också jättebra att kontakta den här organisationen för att få råd kring vad du som närstående kan göra. För man kanske gärna vill hjälpa till men inte riktigt vet hur. Och om du varken är utsatt eller känner någon som är det men ändå vill hjälpa till i den här kampen mot hedersrelaterat våld, så kan du bli medlem hos GAPF och på så sätt visa makthavare att vi är många som tycker att mer resurser borde läggas på att förhindra att sådana här saker händer.
Och den här organisationen är ju alltså ett exempel på någonting som har skett efter mordet, men det finns ju fler saker som vi vill ta upp och det handlar om de specifika familjemedlemmarna i Fadimes familj. Och om vi börjar med brodern som alltså misshandlade Fadime, så fortsatte han faktiskt i den kriminella banan.
Och det är inte bara en kriminell bana utan en väldigt våldsam bana. I juli 2011 skottskadade han nämligen sin sambo och han dömdes då för grov misshandel. Han har även dömts för rattfylleri, grovt vapenbrott, försök till utpressning och narkotikabrott. Och han har också suttit 4 år i fängelse för våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande.
Och 2009 så sköts han ju faktiskt själv till döds av polisen efter att han hade hotat dem med kniv. Och det är ju inte bara Fadimes bror som dör i förtid utan tyvärr så gör ju även hennes syster det som vi i avsnittet kallar för Melia. Hon fick ju en väldigt central del i rättegången eftersom hon var den enda som vittnade mot Demir.
Hon stod verkligen på Fadimes sida och var ett stöd i hennes kamp både innan och efter mordet. Men i november 2014 så dog alltså även Melia. Alldeles för ung, men några brottsmisstankar fanns aldrig.
Och sen har vi ju då också Demir, alltså Fadimes pappa. 10 år efter mordet så försökte han få sitt livstidsstraff tidsbestämt. Förhandlingen ägde rum i Örebro tingsrätt. Och Demir påstod då att han ångrade sig djupt och att han grät varje dag över det som han hade gjort. Men själv förnekade han också att hederskultur låg bakom hans agerande. Och han menade att det här var ett infall och det fanns ingen förklaring att ge till varför det hände.
Och då lyckades han inte få straffet tidsbestämt. Men 2015 så omvandlade Svea hovrätt livstidsdomen till 24 år.
Och med det så tycker jag att vi hoppar tillbaka i tiden igen. Och vi lyssnar på den sista delen om Fadime.
Tisdagen den 12 mars 2002 inleds rättegången mot Demir i Uppsala tingsrätt. Många har samlats för att följa utgången av det uppmärksammade målet. Journalister från hela Norden har bänkat sig och det stora antalet åhörare leder till att några av dem hänvisas till en annan lokal där de får se rättegången via en monitor. Aftonbladet, som är en av tidningarna som bevakar huvudförhandlingen, berättar att säkerhetspådraget är stort. Väskor går igenom och ingen besökare kommer igenom säkerhetskontrollen utan att visiteras. Enligt Aftonbladets rättegångsreferat säger Demir så här om sin dotter. Hon har helt enkelt förolämpat mig och då sköt jag henne. Hon ställer till med konflikter hela tiden. Han säger också att han inte mådde bra och hade druckit alkohol när han begick mordet. Rättegången fortsätter på onsdagen. Då är det dags för vittnen att träda fram. Trots alla risker det innebär väljer Fadimes syster Melia att kliva fram. Hon backar Fadime och är den enda som stöder åtalet mot pappan. Precis som Fadime står hon upp för sin sak och ignorerar motståndet från familjen och släkten. Enligt Aftonbladet redogör hon lågmält men glasklart för vad som hände i hennes lägenhet den där januarikvällen. Svenska Dagbladet är också där. De berättar att Melia är övertygad om att Demir planerade att döda systern. Medan han själv alltså menar att det hela hände under en kortvarig sinnesförvirring och vill heller inte kategorisera det som ett hedersmord. När det är dags för åklagarens vittnen att stiga fram väljer de att tiga. Det leder till att rättegången avbryts. Det bestäms att den ska fortsätta under fredagen istället. Efter rättegången är det upp till domare och nämndemän att avgöra om Demir ska dömas och vilken påföljd det i så fall ska bli. Både Demir och Melia har lämnat beskrivningar av händelseförloppet. De är överens om att pappan höll i vapnet och att han är orsaken till Fadimes död. Men i övrigt är det mycket som skiljer historien åt. Frågan är vem som talar sanning. Rätten anser att systern Melia lämnat en trovärdig berättelse. Det finns ingen anledning att tvivla på hennes ord. Det handlar inte bara om vad hon har berättat, utan hur hon har berättat det. Hon har varit eftertänksam och återhållsam och verkar ha bemödat sig att bara berätta det som hon har varit säker på. Resten har hon lämnat osagt. Berättelsen är dessutom detaljrik och innehåller konkreta uppgifter om händelseförloppet vid skjutningen. Och Melias uppträdande under förhöret har visat en önskan hos henne att på ett sanningsenligt sätt berätta om sin systers död och och bakgrunden till den tragiska händelsen, trots den press hon har utsatts för av närstående. Hennes version stöds dessutom till fullo av den tekniska utredningen i målet. Demir döms till livstidsfängelse för mordet på sin dotter. Målet tas vidare till Svea hovrätt. Där tar Demir plötsligt tillbaka sitt erkännande. Nu målar han upp en helt annan historia. Efter att han hade ringt på hos Melia utan att bli insläppt hade han gått en promenad och sen hem till sig. Där tog han en dusch och satte sig framför tvn. Plötsligt ringde det på dörren. Utanför stod en man som beordrade Demir att ta på sig skorna och skynda sig ut. Demir kände mannen men ville inte avslöja hans namn. Mannen hade tagit med honom till sin bil och där sagt åt honom att det var viktigt att han lyssnade noga på vad han hade att säga. Sen berättade han att han hade skjutit Fadime. Han tvingade Demir att ringa en släkting och ljuga och säga att han själv hade dödat dottern. Sen åkte de väg i bilen ut i skogen. Under 2 timmar gav mannen som påstod sig ha dödat Fadime noggranna instruktioner till Demir om vad han skulle berätta om hur mordet hade gått till. Om han inte lydde skulle det innebära döden för både honom och hans familj. Innan de skildes åt stoppade mannen en pistol i Demirs byxficka. I hovrätten menar alltså Demir att han inte alls dödat sin dotter utan tagit på sig dådet eftersom både han själv och hela hans familj hotats till livet. Allt han tidigare sagt till polis och vid förhandlingen i tingsrätten är saker som mannen sagt till honom att säga. De andra familjemedlemmarna menar han också var hotade och det var därför de ljög. Helt plötsligt menar han att problemen med Fadime inte alls hade varit så allvarliga. Även mamman menar i hovrätten att det var en annan man som sköt. Hon bevittnade mordet och såg vem som utförde dådet och det var inte hennes man. Mannen som höll i vapnet hade skrikit åt dem att säga att det var Demir som dödat Fadime, annars skulle han döda dem också. Men det är flera omständigheter som pekar på att den nya versionen av händelseförloppet inte kan stämma överens med verkligheten. Bland annat innehåller Demirs tidigare berättelse, som han lämnat vid flera förhör och även i tingsrätten, en mängd detaljer som ger starkt intryck av att vara självupplevda och inte memorerade under hot. Speciellt ett videoinspelat förhör där Demir beskrev hur Fadimes mord gick till. En beskrivning som överensstämmer med fynden vid den tekniska undersökningen. Den nya berättelsen är knapphändig och både den påstådda gärningsmannens och Demirs agerande är svårförklarade. Under förhöret i hovrätten uppträder Demir osäkert och lyckas inte besvara frågorna han får på ett övertygande sätt. Medan han under det tidigare videoinspelade förhöret uppträdde säkert och verkade helt klar över vad som hänt. Även hovrätten upplever istället systern Melias historia som fullständigt tillförlitlig. Den stämmer både överens med den tekniska bevisningen, den skriftliga bevisningen och med vad Demir och mamman tidigare sagt. Med det i beräkningen fastställer hovrätten tingsrättens dom. Demir döms till livstidsfängelse. Den 4 februari 2002 hålls Fadimes minneshögtid. Det är uppenbart att hon har tagit en plats i mångas hjärtan. Tusentals människor samlas för att hedra hennes minne och sörja hennes död. Bland annat politikern Mona Sahlin och kronprinsessan Victoria. Fadime begravs i Uppsala. Bara några meter ifrån henne ligger hennes stora kärlek Pontus och vilar. Till slut fick de alltså vara tillsammans, men inte alls på det sättet som det var tänkt. Det var allting vi hade att berätta om Fadime. Alla personer i berättelsen förutom Fadime heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtad ifrån domarna i fallet och artiklar. Om 2 veckor fortsätter vår Upplandssäsong. Missa inte det.
Du
du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautics.